Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Då var det podd-dags igen då.
Hej Hanna, förlåt. Hej. Nu är jag i mina lurar också.
Jaha, och jag gjorde en sån fin start. Jag bara, då var det podd-dags igen då. Lite Nej. Som ett så här.
Ja. Men ja, den finns där.
53. Kapitel.
Nej, det 53. Måste vara mer.
Nej. Ja, okej. Okay. Där de tvistade lärde. Det kan vara 54.
Det kan vara 55 också.
Det kan vara 55, kan vara 57.
Nej, 56. Nej, okay. Vänta. Alltså, det här, nu måste jag ta reda på det här. För sån är jag. Annars kommer inte jag kunna koncentrera mig på någonting annat än att vilket nummer det är. Det är poddavsnitt nummer 58.
Oj! Dags för podd avsnitt 58 av Å andra sidan. Och nu känns det som att vi har dykt in i ett av våra favoritämnen.
Ja, alltså vi har ju både haft Kajsa Ernst som har pratat medberoende. Vi har haft Åsa Wikman som har pratat högkänslighet. Och jag skulle, för jag har fått en del, om vi börjar med medberoende.
Får jag berätta någonting helt fantastiskt då?
Ja.
För dig. Helgen nu så var ju vi och giggade på olika platser. Alltså vi är på olika ställen så att jag kommer liksom inte ens ihåg vart vi var någonstans. Det här är ju absurt.
Men om ni vill veta så går ni in på pernillawagnerhybris.se och då ser ni turnéplanen så behöver inte du komma ihåg. Ja,
där vi var i alla fall i fredags, där är man tvungen att gå genom publiken för att komma till scenen. När föreställningen är slut så ska publiken gå ut och jag står och väntar ganska länge och så sen randomly så bestämmer jag mig, oj, är det din lilla hund som låter?
Tyst!
Börjar sjunga.
Ja, han har varit själv hela dagen så att han bara vill ha min uppmärksamhet. Jag tar ut honom. Ja,
ja, då står jag där och plötsligt känner jag bara så här, nej men nu går jag till logen och vet att jag då får korsa den här jättekön med människor. Så jag går lite så här snabbt, inte för att man inte vill säga hej till alla, men man har också, man vill heller inte känna att man säger hej till några, då vill man säga hej till alla och då kommer det ta för lång tid. Men jag går liksom ändå så här lagom liksom snabbt och så här, lite lagom hej. Och så hör jag bara en kvinna som bara, nej men Hanna! Och jag känner bara att jag ska stanna upp och liksom träffa henne. Hon bara, och jag bara, hej! Hon bara, ja du vet inte vem jag är men jag hörde av mig till er för att min dotter var fast i ett medberoende och höll på att skriva en bok och jag berättade för er om ni läste upp det. Och nu är min dotter klar med boken och jag har boken med mig här för hon sa ge den till Hanna om du av en händelse skulle träffa henne.
Nej men gud.
Så att då, hon hade, alltså förstår du, det är så här, det där, apropå slumpen, ingen tillfällighet. Jag blev helt rörd, så vi stod där båda två och bara, nej men det här är helt fantastiskt. Åh, vi är så tacksamma att du och Jessica pratade om det här och att ni läste upp min. Så hon bara, hej, nu är min bok klar, vill ge er ett ex. Ni tog upp detta i poddavsnittet Änglakyssar, där mamma delade med sig om att vara anhörig i ett medberoende. Med vänlig hälsning, Hanna Götberg. Och boken heter alltså Med facit i hand så var inte misshandeln hård nog. En bok om mina erfarenheter som följt mig ur en destruktiv relation av Hanna Götberg. Och jag har ju inte hunnit läsa den här än, men jag ska ju läsa den nu och sen ska du läsa den, Jessica. Och sen ska vi prata ännu mer om det här. Vi kanske till och med kan...
Hon kommer ju jättegärna och prata om sin bok och vad hon har varit med om. Så att det ser vi fram emot. Nu ska vi ta oss tiden att läsa en bok. Jag måste ju ärligt erkänna att jag är sämst på att läsa böcker.
Ja, Men den här är inte tjock och det är ju ett...
Nej, och jag vill, och det finns så många böcker jag vill läsa, så det handlar inte om vilja, utan jag vill verkligen. Och nu ska jag bara göra det.
Men alltså, jag tycker det är så fantastiskt hur det blir det här. Vi fastnade för det, det här är väldigt länge sedan vi började prata om henne ju. Och vi fastnade för mamman och liksom kampen. Och hur hon har velat skriva en bok för att förstå hur man stannar i en destruktiv relation. Där då det kanske inte är så synligt vad som pågår. Mm. Och så pratar vi om det här. Och så lyckas av en händelse så får jag det här exet för att jag går ut precis just då i kön.
Det finns en mening med allt.
Ja, jag blir bara mer och mer övertygad om det. Bokens innehåll riktar sig till dig som lever i en destruktiv relation, till alla närstående eller helt enkelt till dig som vill lära dig mer om det. Historien består av verkliga händelser som författaren, jag Hanna, har varit med om och som jag vill kunna hjälpa någon annan med. Och så sen står det också här i slutet alla kontaktuppgifter till olika organisationer som kan vara till hjälp då ifall du vill det. Kvinnofridslinjen, brottsofferjouren, jourhavande mer människa. Nu känner jag att jag ska läsa upp telefonnumren också ifall det är någon som lyssnar på oss här nu som är i en situation där de skulle vilja ha numret. Kvinnofridslinjen är 020 50 50 50 och brottsofferjouren är 116 006 och jourhavande medmänniska är 08 702 1680. Ja, jag kan läsa upp dem i slutet igen om ni vill hänga kvar och lyssna och hämta papper och penna, så kan jag läsa upp dem i slutet igen. För att nu kommer, när vi börjar prata om såna här saker, då kanske det också blir så att man synliggör lite grejer hos sig själv eller hur man lever. Mm. Så vi kan ge de här numren i slutet också när vi ändå tog upp det. Ja, men visst var det fantastiskt?
Ja, och det var så viktigt. Och jag tänker också det här med medberoende, för att man pratar så mycket om det och jag vet inte om det riktigt kom fram det jag försökte säga, för att jag tycker att det finns rätt mycket missförstånd kring medberoende. Och då såg jag på Hjärndoktorn, ett Insta-konto, 5 tecken på medberoende. Och då står det så här: medberoende. Medberoende är när man är i syfte att hjälpa någon som lider, ofta av ett beroende, helt anpassar sitt liv och ofta beteende med förhoppningen att kunna hjälpa, men istället själv blir belastad och riskerar att förvärra situationen på sikt. 2. Man ser nästan aldrig till sina egna behov. Det är inget fel att ibland sätta andra först, men när man alltid själv står tillbaka så blir det på sikt skadligt. Man anpassar beteendet helt efter andras mående. Livet består av att tassa på tå och hela tiden försöka känna in och anpassa sig efter den drabbade. Man får en dålig självkänsla. Man beskyller sig själv för den andras mående och upplever sig själv som otillräcklig. Man ursäktar och täcker den andras beteende. Man placerar aldrig felet hos den lidande och hittar alltid på ursäkter för hen. Det går inte att sätta gränser. Oavsett vad man själv tycker om något så går det till sist inte att säga nej. Ofta tänds gränserna ut mer och mer över tiden. Och det här är ju liksom, tycker jag, det vanligaste man hör när man pratar medberoende. Men det som du belyste och Kajsa belyste, det är ju också att den som är medberoende också lider av ett beroende. Och det tycker inte jag man ska glömma bort. För det är så lätt att man hela tiden fokuserar på den andra som har kanske ett alkoholmissbruk eller ja, något form av beroende, vad det än är. Eller något beteende som gör att du blir medberoende. Men du sa någon så himla bra sak till mig, att det är ju också att den som är medberoende tjänar eller vinner någonting på att vara kvar i sitt beroende. Till exempel, jag mår bra av att hjälpa den, för vem är jag om jag inte känner mig behövd av den här personen?
Mm.
Det pratar man inte så mycket om.
Ja, det gör man ju när man först inser om man är medberoende. För att då inser man att det ligger hos en själv. Alltså det är man själv som har ett beroende.
Mm.
Innan man inser det, då är det ju lätt, alla de där punkterna du läser upp nu, då är det ju lätt att, så här, att det finns någon annan som är dålig, som gör att jag är så här, och att det låter nästan som att den medberoende är något slags offer.
Exakt.
Men så är det ju inte. Den medberoende är ju inget offer, den medberoende har ett beroende. Och det är väldigt jobbigt att inse, om man, speciellt om man är en hjälpare och man tycker att man sätter sig själv i andra rummet, att sen inse att gud, jag har ett problem, jag måste ändra, jag har ett beroende. Det kan vara, alltså komma till den liksom insikten är ju första steget, att det inte handlar om den andra människan, för där är ju annars kvar ett medberoende ändå. Om det, för att, det är för att den människan gör så, annars skulle jag inte behöva göra så här. Mm. Men det är för att den gör så, annars skulle jag inte behöva göra så här. Men det är ju att hela tiden vända allting tillbaka till en själv och inse att det är man själv som, är man medberoende, har man ett beroende.
Mm. Och det tror jag, jag tror att det är en jättestor missuppfattning, missförstånd, att man fokuserar så mycket på att det är den andras beroende som är problemet. Men som medberoende så är ju du också problemet.
Jag skulle säga att skillnaden är att en tillfrisknande medberoende person vet att det ligger hos en själv. Mm. Men är man inte tillfrisknad i sitt beroende, då tror man ju att det är den andras beteende. Mm. Som behöver ändras.
Och jag tänker att det är jättevanligt att man tappar bort sig själv i en relation. Det kan vara en relation till en familjemedlem, alltså sina föräldrar, eller det kan vara en vänskapsrelation eller sin partner. Att man, och precis som du säger, jag tror att det är jättevanligt just om du är en hjälpare och högkänslig och känner in och empatisk, och att du tar på dig att hjälpa alla dessa människor. Och tycker själv att du är en fantastisk person som hjälper alla de här människorna. Mm. Men i själva verket så handlar det om ditt beroende av att hjälpa andra för att få bekräftelse eller känna sig behövd. Eller,
exakt så.
Ja.
Och då får man gå bakåt och tänka så här, när man lärdes, när fick man det fel? Att gud, jag måste ju hålla på så där för att bli älskad.
Mm. Och det är kanske bara jag som gjorde den aha-upplevelsen så här sent. Men jag vill ändå vara tydlig med det, för att jag tänker att det kanske är fler än jag som...
Jessica, jag tänker att en sån där aha-upplevelse är ju liksom det absolut första steget med att kanske på riktigt ändra. För att om man säger så här, jag är nog lite medberoende, eller jag är nog en medberoende personlighet, då är det fortfarande liksom en... Alltså, men att få det där aha, okej, det är jag som måste jobba med mig själv.
Mm.
För återigen, den andra, den som har vad det nu är. Alltså det, och speciellt när man pratar känslomässiga medberoenden. Då behöver det inte ens vara att en person har liksom ett synligt missbruk. Det kan ju vara jobbmissbruk eller ett liksom alltså det kan ju vara en typ av beroende personlighet som kanske liksom inte är så tydlig. Mm. Eller bara väldigt... Ja,
jag kan också tycka att vissa kompisrelationer har grundat sig i att, jag menar, jag har ju haft väldigt, väldigt mycket ångest i perioder, både med min PMS och av olika anledningar. Och då kan jag känna att vissa kompisrelationer har verkligen varit så här, att man nästan letar efter någonting att må dåligt över. För vad ska vi prata om annars? Att det har blivit så här, vi pratar bara om hur dåligt vi mår. Antingen att man har gått igenom skilsmässa eller att man sin PMS. Eller men det handlar liksom om jobbiga saker. Och sen när man helt plötsligt mår jättebra, då är det så här, jaha, vad ska vi prata om? Och det känns så jäkla tragiskt.
Men vet du, precis det man har insett att så här, det var som första, jag kommer ihåg, första gången jag gick i terapi, när jag liksom fick jobba med att, så här, att jag inte skulle älta, då insåg jag att jag så här, men gud, älta har ju varit en så här fritidssysselsättning för mig, alltså en hobby typ, älta, vrida och vända på saker.
Alltså, och så förlåt Hanna, nu knackar det på dörren och vet att det är en present till dig. Så
mig.
Jag tänkte att du och jag skulle ses och podda idag. Ja, tack så mycket. Och då skulle du få den av mig.
Men skämt, vad säger du för något? Ja,
och nu, det här budet var ju så sent eftersom det är snökaos. Förlåt, det var en liten parentes, men du ska få en present av mig.
Nej, men gud, vad du är gullig.
Ja.
älskade lilla vän.
Ja, men stund till det. Jag vill inte avbryta det. Men hunden skäller för att det knackar på dörren. I'm sorry. Det var faktiskt inte mitt fel den här gången.
Det är livet. Det är livet. Men jag kommer inte ihåg vad jag sa. Vad var jag sa?
Wow.
Jo, du vet jag. Älta. Ja. Och jag blev så provocerad.
Det är ju din fritidssysselsättning. Ja.
Mm. Var. Men då, och jag blev så provocerad av att, så här, att jag bara, vadå, menar du att jag ska gå i terapi för att sluta älta? Det är ju liksom mitt sätt att leva och komma underfund med så här. Och hon bara, ja men det är också därför du är här nu. För att du liksom ska tänka mindre och leva mer. Typ. Och inte oroa och inte ha ångest. Och det var ju en jätteresa att utmana den tanken och så här, att utmana för jag tyckte så här, men gud, om man inte gör det, om man inte ältar, om man inte är djup och inte liksom vrider och vänder, vad då är det, vad är det för relationer, det är inte ens intressant då om man inte ska hålla på. Och hon bara, ja, men samtidigt, hur ofta ältar och kommer fram till nya svar?
Problem.
Jag bara, nej, då har du lite rätt i. Ja. Så ofta ältar man, kommer fram till samma sak. Man ältar, kommer fram till samma sak.
Och så har man ägnat massa vakna timmar och är jättetrött. Och...
Bara alltså, åt att liksom
jag kommer ihåg att jag satt hos min terapeut och skulle gå igenom. För mig är det ju ganska viktigt vem som har rätt och fel. Och det är först nu de senaste åren som jag har insett att det kanske inte finns ett rätt och fel.
Nej.
För oftast upplever du det på olika sätt bara, och det spelar egentligen ingen roll om du tycker att du har rätt, eller om du känner som du känner, så spelar det väl ingen roll om det är rätt eller fel, eller om den andra tycker något annat. Men jag kommer ihåg att jag var väldigt mån om att läsa upp sms-konversationer. Då skrev den och då svarade jag, och då skrev den, visst var det dumt skrivet, och visst var... Hon bara, vet du vad? Jag är totalt ointresserad av att höra den här. Det är inte intressant. Det intressanta är vad du känner, vad du ska göra och liksom titta framåt. Att hålla på och älta er sms-konversation. Alltså, det är utkastade pengar att sitta här och läsa upp dem för mig.
Ja, men samtidigt måste jag säga, vi har ju ändå den överenskommelsen. Och man har det med några kompisar. Att man behöver älta vissa saker så här, om och om igen. Men att man, det kan ju du och jag verkligen göra. Ringa varandra och bara, nu måste jag bara älta det här. Men också veta att då säger du stopp när det loopar. Liksom.
Exakt. Men det men också när man känner så här. Nej, men det här har du redan dragit. Och vi kommer fram till samma sak varje gång. Då måste vi hitta en plan för hur vi tar oss vidare. Det är ingen idé att vara kvar i samma, precis som du säger, loop.
Nej. Men för att få syn på det kan man ju behöva uttala det. Så att jag vill inte heller säga att det är fel att
älta. Jag gillar det.
Ja, att man behöver ju ändå få liksom höra sig hur man tänker ibland för att komma ut.
Ofta måste, för det säger ju du ofta till mig. Men du vet ju svaret. Ja, det vet jag. Jag behövde bara höra det. Liksom. Jag behövde höra mig säga det högt för att förstå svaret.
Får du bli lite speglad att man så här inte är tokig. Men hon gav mig rådet som hjälpte mig att börja komma ur i alla fall. Liksom så här, när det kändes helt nattsvart med saker och ting. Det var att du får bara ägna det här en kvart om dagen.
Mm.
Och det var väldigt bra. För då började jag lära mig att styra min egen tanke. För det är så här. Oftast, eller enligt den filosofin där jag gick i alla fall. Så är det ju att tanken kommer alltid först. Vi tror att vi vaknar med ångest eller oro. Men det börjar med en tanke.
Mm.
Liksom. Så det gäller att få syn på tanken. Liksom. Så att man kan styra tanken innan känslorna kommer. För när känslorna kommer och vi som är högkänsliga, när känslorna liksom tar över, då kommer man inte ur tankarna. För att då är känslorna redan i hela systemet. Liksom. Mm. Då är det så himla svårt. Och då kan man nästan låta känslorna styra en. Liksom. Och det är ju det där att få syn på tankarna. Och då sa hon det. En grej är att börja träna på att till exempel det du vill prata om 5 timmar under en dag. Du får bara ägna en kvart. Mm. En kvart. That's it. Mm. Och börja träna sig så var att, liksom, att du hamnade liksom ändå lite grann utanför ens kropp. Liksom. Det kommer jag ihåg var som en
men
sån här bra övning.
Men jag tyckte ändå att du gjorde det väldigt bra. För att jag tycker att du fick ner 5 timmar på en kvart. För du pratade jättefort.
Precis, och det är mitt tips
ja. Till alla. Prata fort så du hinner liksom älta klart.
Ja, nej men det är bra.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank. Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Jag har en annan fråga till dig, Hanna. Ett lite så här moraliskt dilemma.
Mm.
För vi pratade förra veckan om att både du och jag har väldigt mycket vänner som vi älskar. Och så här väldigt nära vänner. Och jag är så tacksam för det. Men sen så har man också bekanta vänner som man tycker väldigt mycket om. Men det finns liksom ingen tid.
Mm.
Och när de smsar mig och säger åh vi måste ses så blir jag stressad och jag vet inte hur jag ska hantera det. För att jag å ena sidan vill skriva så här, ja det är klart vi ska ses fast jag vet att vi kommer inte ses. För jag kommer inte hinna det och jag blir stressad av att ha det hängande över mig.
Mm.
Och då undrar jag, vad är bäst att skriva så här, vet du vad jag tycker jättemycket om dig. Men, för jag fick ett sms idag nämligen av en person som jag tycker väldigt mycket om. Hon är så fin och många säger så här, men om man verkligen vill så avsätter man tid till den personen. Men om man redan har så många som man vill avsätta tid till och så kommer det in någon som, ja man tycker jättemycket om den men man har inte den tiden. Så är det bara.
Mm.
Skulle du säga då, var ärlig och bara säga så här, vet du vad, det här har ingenting med det att göra, för det har det inte. Jag tycker om henne. Mm. Jag önskar att jag hade tid för henne också, men jag har inte det. Mm. Skulle du säga det då, jag vill men jag kan inte lova att jag kommer få till det. Eller ska man köra, för det känns så taskigt, eller ska man säga att ja, men det kan vi försöka få till. När man egentligen vet att det inte kommer bli så.
Men gud vad svårt. Det beror ju lite grann på. Nej, egentligen beror. Allting beror ju på. Liksom, hur viktigt det är att hon känner att ni ska ses. Hur mycket du vill. Det är det. För att ändra är det ju att säga att jag skulle så himla gärna vilja det också. Men nu är det helt kört innan jul. Mm. Det kan man ju skriva.
Mm.
Om det är
men jag
kört,
har typ skrivit så i flera år.
Aha. Nej men då. Ja. Och då tänker jag att då är
hon
det ju
får
liksom
inte
att
plats i mitt liv. Och nej. Det är jättesorgligt. Men uppenbarligen. Eftersom det har gått så många gånger. Och hon försöker och försöker. Och jag känner mig som världens sämsta kompis. Så jag vill ju typ att hon ska sluta fråga.
Mm. Och vad svårt, nu är vi inne på nästan så här, göra slut med en kompis temat. hur man gör det.
Det kan man ju göra om det är någon som gör en illa eller någon som får en att må dåligt. Eller så här. Hon gör inte det.
Fast vet du, Jessica, jag känner att det behöver inte handla om det. Det kan ju handla bara om det här att det är någonting ändå i er relation som är, alltså hon har mer behov av dig än vad du har av henne, eller vad man ska säga. Mm. Och jag tänker på det här också att man, när man kommer till en viss också så här inre resa och börjar, då kan man ju ha behov av att städa lite. Mm. Om du förstår vad jag menar. Alltså bara, det behöver ju inte vara att du är ju fortfarande, du känner att du faktiskt inte har tid, för du behöver göra andra. Så du har ingen förklaringsskyldighet ju. Om det är att du faktiskt behöver tid att vara med din hund eller med dig själv och meditera, så är det liksom också okej.
Ja, men jag känner mig taskig. Varför gör jag det?
Ja, men det kanske är för att du har den här personligheten att du överger dig själv, så att du tänker på vad hon, jag är ju likadan. Då tänker man på vad hon ska känna eller vad, hur hon mår. Men det är ju liksom upp till henne då att kommunicera det till dig sen. Det är ju hennes resa. Det är ju hennes resa.
Så för, du skulle vara ärlig, är det kontentan?
Vad är alternativet, tänker jag?
Alternativet är ju att skjuta det på framtiden. Bara skjuta det tills hon till slut känner att hon verkar inte vilja.
Nej, ja.
Och det känns också elakt. Eller ge falska förhoppningar för någonting som jag någonstans innerst inne vet inte kommer hända.
Jag skulle väl kanske uttrycka att jag, som det ser ut nu, så har ju jag så himla lite tid. Och har ju haft det de senaste åren. Så vi kan väl säga att vi ses när vi ses. För jag vågar inte lova någonting.
Det
eller
är något. Bra.
Eller när livet ser lite annorlunda ut. Alltså, eller inte annorlunda ut. Då är det som att hon ska vänta på dig. Men bara så här, kan vi inte bara hålla det öppet och säga att vi ses när vi ses? För jag har liksom
rätt
väldigt svårt att boka.
Rätt som det så dyker
det
upp en tid där det finns tid och utrymme.
Ja.
För som sagt, det finns ingenting. Och jag menar, jag hade haft svårt. Om det hade funnits en person i mitt liv som betyder, låt säga att nu är vi, du är inget bra exempel för vi är så nära. Men om man tar någon ny bekant som man bara känner sig, fan vad jag gillar den här personen. Och man försöker och liksom, ja men gud, kan vi inte få till en dejt och hon har inte tid. Det är klart att man tar det personligt. Men lärdomen av det här är ju att det behöver 100% inte vara personligt.
Exakt, och jag tänker så här, vi har ju båda varit på en sån här fantastisk resa inre utvecklingskurs. Varför krånglar jag till det?
Mm.
Varför, ja, men jag vet inte om vi ska säga vart det var, det kanske vi kan göra längre fram. Men jag tänker, det känslan när man kom därifrån, när man var så nära sig själv, var ju att, gud, jag tog ingenting personligt när jag kom därifrån.
Nej, alltså, man om är någon, så stark.
Jag var så
rakryggad.
Jag kände att, och jag har inga problem att säga det till någon annan heller, för det är ju helt och hållet upp till dem. Och inte på något elakt eller hårt sätt, utan kärleksfullt. Mm. Men jag bara menar att det där säger ju någonting också av den egna självkärleken och självkänslan. Om man inte kan ta ett nej, utan tror att men det är för att jag är dålig, eller det är för att jag... Nej, den personen har inte tid. Och vi har inte tid med hur många människor som helst i våra liv nära. Man har inte tid att fika och äta lunch med hur många som helst. Det går ju inte. Även om man skulle vilja, så går det inte det.
Jag har verkligen haft en period nu när jag har inte mått bra. Jag kan liksom inte sätta ord på varför. Och jag försöker liksom analysera. Alltså, det är så här, men jag känner mig jäkligt PMS-ig. Men är det verkligen PMS? Det är inte den... Alltså jag är inte där i psyken. Ja, men är det lite förklimakterie? Eller är det? Jag tänkte på det efter vi hade pratat med Åsa där och Kidébarn.
Mm.
Det kanske bara är så. Jag har sovit väldigt dåligt. Jag behöver ju, som högkänslig behöver man sömn. Man behöver egen tid. Man behöver... Och jag kan känna... Å ena sidan så har jag kommit till en acceptans. Jag har ofta fått höra, men du är så knepig. Och ibland kan jag känna, jag är nog lite knepig. Jag har mina grejer för mig. Jag klarar inte av ljud. Jag klarar inte av dofter. Jag klarar inte av det. Jag behöver sömn. Jag behöver det. Egen tid. Och jag behöver... Ja, men då kanske jag är det.
Ja, när man själv, jag känner att jag är likadan, så jag tycker inte att det är knepigt. Men det jag förstår ju om någon inte har de behoven, att det kan uppfattas som knepigt då.
Och jag tänker ju ändå att jag skulle tycka att det var lite jobbigt om jag levde med en person som hade så mycket grejer för sig som jag har, fast kanske då andra grejer som jag inte kan relatera till, som jag inte har några problem med. Då skulle ju jag ändå tänka, ja, gud men vad så, jobbigt.
Fast det gör väl på ett sätt. Alltså, jag tänker det, man kompletterar väl varann. För att det här liksom att, jag tänker du är ju en extrovert högkänslig person. Precis, men, alltså, du har ju väldigt stort socialt.
Fast det liv. Där är så intressant. För jag satt och tänkte när hon sa det att det fanns, det var ju väldigt intressant tyckte jag. När hon sa att det finns introvert och extrovert. Och jag skulle säga att jag är introvert. Fast jag uppfattas som extrovert. Men det är väl för att jag blir helt slut. Även om jag älskar att umgås med mina vänner. Jag älskar att hitta på saker. Så är jag ju helt slut efteråt. Och jag tänker att det är därför jag någonstans går ner i mina svarta hål ibland. Det är för att jag utsätter mig för de här. Men det är kanske det som är att vara extrovert högkänslig. Att jag ändå vill göra de där grejerna. Men sen inser att jag inte riktigt mäktar med det.
Och så som du säger, och så sen, när man inte har en återhämtning. Utan att det blir liksom först när det blir lite svart som man lugnar ner sig. Då blir det ju som att man själv tror jag är rädd för att lugna ner sig. För man tänker att det måste vara svart för att jag ska lugna ner mig.
Mm.
Istället för att inse att man bara lugnar ner sig när det börjar skymma eller lite grått. Liksom, då lugnar man ner sig. För annars tror jag att man håller på och undviker det svarta och kanske blir ännu mer överstimulerad.
Mm.
Och flyr in i saker. Så kan jag se att jag har hållit på. Jag tackar pandemin för att jag på något vis fick syn på saker. Att jag klarar av att vara hemma ledig. Jag gjorde inte det innan. Jag var ständigt i så här. Planera nästa middag. Planera nästa resa. Planera. Och se fram emot och ha. Jag fortfarande behöver se fram emot saker. Men liksom kan också ha en helg. Eller några dagar där ingenting är bestämt. Och se fram emot
När hade du det senast helt ärligt? Handen på hjärtat, Hanna Hedlund.
Handen på hjärtat, Jessica. Du synar mig nu. Fasen, jag kan inte komma ihåg när jag hade det. Men jag känner mig inte rädd för. När jag säger det så känner jag mig inte rädd för att ha sådana dagar.
Nej.
Förut var jag rädd för att ha sådana dagar. Nu känner jag mig inte rädd för det. Jag vet ju inte vad jag ska göra i vår. Jag vet nästan ingenting. Så våren är ju väldigt öppen. Och jag är inte rädd för det heller.
Nej.
Och det är ju en stor skillnad. Men handen på hjärtat. Ja, jag har en tendens att boka upp mig otroligt mycket. Alltså.
Men skulle du säga att du är extrovert, högkänslig eller introvert?
Ja, men jag tänker att jag är extrovert. Men jag tänker också ibland att det har någon slags, det där att jag liksom är så ovan att vara själv. Så att jag liksom inte har tränat på det. Alltså inte ens när jag var liten. Jag liksom hade hur mycket kompisar som helst och hittade på grejer. Det var som ett ständigt bara flow. Men sen hade jag ju också ett enormt inre liv. Alltså med ganska mycket oro och ångest tidigt som vi pratade om också.
Mm.
Svårt att sova och dödsångest redan i andra klass. Och liksom alltså så här, mycket, mycket oro och ångest. Ett inre liv där jag liksom, som jag inte delade med någon.
Mm.
Utan utåt var det bara tjofad rittan och fullt ös. Sen var det andra tider så att man hade ju tråkigt i perioder. Och satt ju där hemma uppe i Hälsingland utan någon stimulans. Och det kanske var min räddning. Eller vad man ska säga. Och mycket fysisk aktivitet. Fotboll och slalom på vintrarna och hej och hå. Alltså att man på något vis fick någon slags återhämtning och ner i kroppen.
Mm.
Men jag faktiskt funderar. Nu när vi kom hem till Stockholm så har det ju snöat otroligt. Det fortsätter ju bara snöa och snöa och snöa. Och nu är man ju själv, så det var ju bara att ta fram spaden och börja skotta. Och då kommer jag att tänka på pappa som alltid sa så här, för jag började tänka mer och mer på hur jag var när jag var liten. Liksom.
Mm.
Och han var så här, jag stod ut med pappa jämt när han skottade. Jag tyckte det var liksom mysigt att stå och titta på. Mm. Det är min upplevelse, men jag minns att han sa, Hanna, varför kan inte du vara som Eva? Det var min kompis och våran granne, vi bodde så här i kedjehus. Hon står bara och tittar på när Rolf skottar och gör en snölykta. Men du bara drar runt, man vet aldrig vart man har dig. Plötsligt är du borta och man ser dig inte. Åh, man blir så orolig.
Mm.
Och då tänkte jag, det var hans ord. Så det var ju liksom ett fullt ös på mig.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Men jag måste ju berätta att jag har fått jättemånga mejl. Ni verkar vara väldigt många högkänsliga, fina människor som lyssnar på oss. Mm. Och har ju därför såklart uppskattat förra avsnittet. Och jag skulle vilja läsa upp ett DM som jag har fått här. Hej Jessica, jag vill först börja med att säga tack. Tack för att du och Hanna fått upp mina ögon för HSB och för tipset om orkidébarn här på Sverige. Här på Instagram. Alltså det var inte ens likt. Jag är så konstig. Jag har en dotter som idag är 8 år. Hon har kämpat med sina känslor sedan hon var väldigt liten. Och jag har alltid känt att jag behöver andra verktyg för att bemöta henne jämfört med hennes syskon. Men jag har inte hittat dem förrän i februari i år. Jag började lyssna på er podd hösten 2021 och började intressera mig av HSP av anledning att jag kände igen min dotter i så mycket som ni berättade.
Mm.
Skulle kunna göra en lång historia kring hur jobbigt vi, men framförallt hon, har haft det i perioder under hela uppväxten, men väljer att fokusera på att sedan i februari i år, när jag på riktigt läste på om HSP hos barn och fick verktyg, har vi inte haft ett enda raseriutbrott. Vi har kunnat hantera det innan det bryter ut och hon har blivit medveten på en helt ny nivå. Så tusen tack, med stora bokstäver, för att ni gjorde mig medveten. Jag blir lite så här gråtig. Tänk liksom hur man lyfter ett ämne kan påverka så mångas liv. Jag har bara en fråga till er, eller podden. Min dotter har så väldigt jobbigt när någon i familjen blir sjuk. Även om det bara är en förkylning. Hon vill inte lämna personen av oro för att det kan förvärras under dagen. Exempelvis när hon är i skolan. Hon tar ju såklart även hand om den som är sjuk till 200%. Baka, fixa med kuddar, filtar, dricka och allt vad som kan tänkas behövas. Känner ni igen er i den kraftiga oron när någon är sjuk? Och hur kan jag hjälpa henne att hantera det när hon måste gå till skolan? Och då skickade jag faktiskt vidare det till Åsa.
Mm.
För jag känner att hon är mer expert. Vi kan ju alltid säga vad vi känner och tycker och tror. Men jag tänker att Åsa har läst på mycket mer. Och kanske skulle komma med ett bättre svar. Så hennes svar är så här. Mitt tips är att prata med dottern om vad det är som gör henne orolig. Finns det en rädsla för att personen ska dö till exempel? Då kan man till exempel prata om det. Att sätta ord på de känslor hon har inombords kopplat till dessa situationer hjälper henne att förstå sig själv och även mamma och pappa att hjälpa henne med känslorna. Kanske även att prata om hennes högkänslighet och att hon är långt ifrån ensam om att känna så här.
Mm.
Att hennes superkraft, empati till exempel, är något positivt. Detta kan hjälpa när hon är i skolan sen. Men jag hade nog också pratat med läraren om det för att hen ska förstå varför tjejen inte mår bra. Det ger läraren förutsättningar att hjälpa henne. Kram.
Ja, det är verkligen helt fantastiskt att att vi delar och att ni delar med oss till oss och våra erfarenheter. Det är betyder så himla mycket. Och som du sa där, att så litet kan liksom ge någon så stor effekt. Man tycker att man bara lyfter ett ämne och så kan det ge så stor effekt. Det är fantastiskt.
Och jag har ännu fler mejl, men vi sparar på dem. Och sen har ju du också fått jättemycket som du efterfrågade för några avsnitt sen.
Ja, jag har så mycket spännande andliga upplevelser. Som, det visar sig att det är fler än jag som haft andliga upplevelser vid sina förlossningar. Och även vid bortgång av föräldrar. Så att jag tänker att jag kan dela lite sådana nästa vecka. Och kanske få ännu fler berättelser skickade utav er. Så kan vi gå in på det spåret lite grann nästa vecka kanske.
En liten cliffhanger. Så... snälla, lyssna då också. Vi är så glada för all feedback, alla berättelser och alla tankar kring allt vi pratar om. Jättetacksamma.
En sista tanke. Tror du, Jessica, om jag skulle kanske göra... jag har ju sagt att jag aldrig ska gå med i Tinder. Men om jag skulle göra det nu och bara skriva så här typ... jag letar inte efter någon liksom, och ha något med. Jag vill bara att du ska komma hem och skotta. Vad tror du om det?
Nej, men, snälla, gör det bara. Alltså du säger bara så här, snälla, jag söker inte efter en man, men jag behöver någon som kommer och skottar. Jag kan bjuda på kaffe efter. Och sin hejd.
Och en rolig historia.
Men precis, och jag menar, tänk om det är bara man i ett liv som dyker upp och skottar din uppfatt. Who knows? Det får ni också höra om i nästa poddavsnitt. Alltså jag skulle älska det om du gör det, Hanna. Vi hörs.
Ja, jag är för feg. Hej.
Love you. Puss.
Love you.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.